Det här intåget, när konungen rider in i Jerusalem, hör till, det är en sån här enorm mediehändelse som man knappt kan föreställa sig. Hela stan är engagerad. Huvudstaden har inte sett, det har liksom inte väckt en sån entusiasm ibland människor. Det har nog inte hänt på väldigt, väldigt länge i alla fall. De var ganska vana vid parader och olika stora digniteter gjorde med jämna mellanrum såna här intåg i staden eller parader genom staden när ståthållaren Pilatus kom från sitt hem i Caesarea minst en gång om året och tågade in med trumpeter och soldater och krigshästar och vagnar och för att liksom befästa sin status och sin ställning. Judéns kung Herodes gjorde ibland såna här stora parader genom stan i samband med stora högtider när han begav sig till templet för att fira och såg till att alla visste att han var där. Men det här är någonting helt annat. Här kommer en enkel man ridande på en åsna följd av en ganska så spräcklig skara människor, förmodligen rätt så luggslitna efter att de hade rest väldigt långt och väldigt länge. Och det väcker en sån här folkstorm. Hela stan är på fötter. Man viftar med palmkvistar. Man lägger kläder på marken. Man sjunger och dansar. Det är en jättehändelse. Och det finns någonting liksom improviserat över alltihop. Någonting väldigt oorganiserat. Någonting som verkar bara drivas av en slags bubblande glädje som bara svämmar över. Det finns ingen PR-konsult eller eventproducent som hade kunnat regissera det här. Och då undrar vi, vad är det hos den här profetgubben som han hette i dramat som kan väcka detta? Som kan uppbåda en sån enorm glädje som gör att alla digniteterna bara bleknar bort i jämförelse. För det första så kan man säga att det här var ju inte riktigt så spontant som det verkar. Det här var ju inte någonting som bara hände. Faktum är att han var väntad. Han hade varit väntad ganska länge. Man visste kanske inte att det var just exakt nu han skulle komma, men man hade väntat väldigt länge. I tusentals år hade det funnits antydningar om att han skulle komma. Först var det ganska små korn, så där, ungefär som en teaser till en stor film, så börjar man med att bara få se ett litet smakprov. Så där. Och sen när tiden närmar sig så blir de här tätare och mer tydliga och detaljerade. En av dem som talade om detta och skrev om detta var profeten Zakaria. Han levde på 500-talet före Kristus. Och det mesta av hans bok är skrivet på hösten år 520, kan man läsa ut, före Kristus. Folket har varit i 60 år i fångenskap och har nu fått komma tillbaka till sitt land. Och man har börjat att bygga upp grunderna. Allting har varit raserat liksom. Och det finns ett ganska tydligt spår i den här boken, där i Zakarias bok, där han talar om att under lång tid så vädjade Gud till sitt folk att de skulle omvända sig från all ondska, ifrån all synd, ifrån alla avgudar och annat som fanns hos dem, men de lyssnade inte. Och till slut så var folket tvungna att ta konsekvensen av sin synd. De förlorade sitt land och de kastades ut och hamnade i fångenskap. Men nu när de har kommit tillbaka så finns det ett löfte där Gud liksom har tänkt om. Där han nu lovar att själv komma till sitt folk. För han har insett att de klarar inte detta själva. Så han kommer för att göra det som folket själva inte kunde göra. Han kommer för att rena dem ifrån synd, ifrån ondska. Och inte bara dem, utan i Sakarja-boken så finns det liksom en tanke om att det där ska sträckas ut till alla folk över hela jorden. Det ska gå floder, skriver han om, från Jerusalem som går en åt öster och en åt väster, från hav till hav, alltså över hela jorden. Så ska det rinna fram en ström med klart vatten till liv och rening. Och kulmen i den här berättelsen, profetian, löftet, finns i det 9:e kapitlet, det som vi hörde i dramat här. Sakarja kapitel 9, vers 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas och han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Det här är löftet. Jag vet inte när du senast ropade ut din glädje. När du var så fruktansvärt glad så att du liksom inte kunde hålla dig. Jag tror vi vuxna gör inte det så ofta. Barn gör det betydligt oftare. Men jag har sett att idrottsmän, eller åtminstone idrottssupporters, har en tendens att kunna göra det. Men vi vuxna människor gör det väldigt sällan. Men jag tänker mig liksom den här, för mig så associerar jag till den här känslan. Jag vet inte om du har varit med om det, men när jag var barn så vet jag att det fanns någonting särskilt med den här känslan av att jag springer ner för en backe som är lite för brant. Så jag kan liksom inte sakta ner, jag kan inte stanna. Och jag vet att när som helst så kommer jag att ramla, men jag kan inte sluta skratta. Det är liksom bara en sån här överväldigande känsla som jag inte riktigt kan tolka, av någon slags liv av skräck och jubel och glädje och förundran och allting liksom. Och det är den känslan liksom som Sakarja trycker lite på, tror jag. Han säger att om ni visste vad som väntar er, då skulle ni leva med den där känslan varenda dag. Då skulle ni ropa ut er glädje. Ni skulle jubla oavsett vilka som hör och vilka som ser. Det är för att eran konung kommer till er. Han är på väg. Jag tycker det är spännande att det som ska väcka den här glädjeruset, det är för mig lite oväntat i första anblicken. För i den här texten så finns det tre löften om vad kungen ska göra när han kommer. Jag tänkte att vi ska titta lite på dem där. Och se, för jag tror att samma löfte på något sätt sträcks ut till oss idag. Jag tror att det faktiskt är någonting vi behöver. Men det är inte säkert att det är det vi förväntar oss. Det första löftet står i början på den 10:e versen. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Vi kanske inte reagerar så mycket på det här, men jag tänker mig att de som läste Sakarjas text första gången blev nog lite chockade, eller skockade som de säger i Bohuslän. De liksom hajade till. Det här måste ju profeten ha fått om bakfoten. Stridsvagnarna i Efraim, hästarna i Jerusalem, krigets vapen här. Det kan ju inte stämma. Han måste ju mena att kungen ska ta bort alla vapen ifrån Assyrien eller ifrån Egypten eller ifrån någon av de andra länderna runt omkring som hotar oss. Men de här, det var ju en liten skara människor som har kommit tillbaka. De har precis börjat att nära hoppet om att kanske en dag få bli fria igen. Och de har börjat att bygga upp sitt land mitt ibland alla dessa stormakter. Och så kommer kungen här och ska ta bort det enda de har att försvara sig med. Vems sida står han på egentligen? Men det här ligger liksom i, det är inget tryckfel. Det är inte ett misstag. Det ligger i linje med någonting spännande som man kan se genom Bibeln. En tendens som Gud har. En slags princip som är att Gud börjar alltid med sitt eget hus. Det stämmer nästan alltid i alla fall. Att när något ska göras så börjar Gud med sitt eget hus. När han kommer för att avväpna jorden så börjar han med sitt eget folk. Jag vet inte hur du kan känna, men ibland så finns det ju en tendens hos oss att när vi hör, lyssnar till Guds ord eller läser Guds ord eller möter det på något sätt, att vi liksom kan sitta och tänka, och det där borde han höra. Eller det där borde hon höra. Eller vad skönt att min fru är med mig här i kyrkan idag när han predikar om det där med Marta och Maria, så hon får höra att det inte är så viktigt att diska och städa jämt hela tiden. Alltså att man hela tiden tänker, man liksom lyssnar åt någon annan. Och så missar man kanske det som Gud har tänkt att säga just till mig. Det han vill säga just till oss idag. När vi i våra kretsar liksom möts, vi ber och hoppas och längtar efter någon slags stort ingripande i vårt land. Vi ber om väckelse. Så tänker vi alltid på de andra. De där ute. Och i själva verket så är det så att allt som vi kallar väckelse som någonsin har hänt i historien har alltid börjat med Guds eget hus. Att hans egna har blivit väckta, att få se vad det egentligen handlar om. Få se vem Gud verkligen är och vilka vi är i honom. Och återvända dit. Gud börjar alltid med sitt eget hus. Så när fredskungen kommer för att rena världen från synd, för att utplåna kriget och ondskans vapen, så börjar han hemma. Men det är ju en rätt skrämmande upplevelse att tänka sig för dem. Man förstår tvekan när man får höra en sån här sak. Därför att vapen är ju någonting som representerar kontroll. Det finns så många olika typer av vapen. Det behöver inte alltid vara svärd och pistoler. Vi har mycket i våran arsenal som människor. Och vapen är saker som vi använder för att skaffa oss makt, för att skaffa oss inflytande, för att skaffa oss status, men också för att skaffa trygghet, för att skaffa någon slags känsla av stabilitet i en värld som är ganska så hotfull. När varje gång USA börjar prata om att skärpa vapenlagarna så kommer alltid det här argumentet upp att ja, men de har ju vapen. De kriminella har ju vapen. Rånarna och inbrottstjuvarna har ju vapen. Terroristerna har ju vapen. Det är klart att vi måste ha det för att försvara oss. Och så är det den här tanken som liksom bygger på att om vi ska ha stabilitet och trygghet i världen måste vi se till att de som är goda har lika mycket och starka vapen som skurkarna. Det är det här som ligger i begreppet terrorbalans. Och det här kanske är en av urbilderna för många av det. Där det är från kalla kriget, så det är väl länge sedan. Men det är ju där president Kennedy och Khrushchev sitter och bryter arm sittande på varsin kärnvapenmissil. Det är tanken på att vi når stabilitet genom att ha en slags ömsesidig fruktan. Du vågar inte göra något mot mig därför du vet att jag kan skada dig lika mycket eller ännu mer. Och så uppnår man det man tror är fred, men som egentligen handlar om terrorbalans, som låser människor i fruktan, i gemensam ömsesidig fruktan. Och det här är inte bara någonting som stora stater sysslar med, utan det här finns i våran vardag. Många av oss går runt och skramlar med en massa vapen under rocken utan att vi ens tänker på det på det sättet. Ord, blickar, suckar, tystnad, kyla, avstånd. Vi har en massa små verktyg som vi använder för att skydda oss. Även i de mest kärleksfulla relationerna som vi har, så har vi liksom ändå ofta en slags reflex av att jag måste kunna försvara mig. Om du kränker mig, min integritet, min vilja, då måste jag ge igen. Jag måste kunna slå tillbaks på något sätt. Och så lever man med en vag känsla av fruktan för varandra, för framtiden. I samhället i allmänhet, där man inte riktigt vet vart saker och ting lutar. Man känner inte igen kulturen och samhället omkring en, och så skaffar man sig taggar utåt. Inte för att skada någon egentligen, utan för att skydda sig. Och det är in i den terrorbalansen som han rider på sin åsna. Dit kommer han, konungen, som enligt allt vad som är sagt har all makt i himlen och på jorden. Han som kallas för härskarornas gud. Han som är starkast av alla. Rider in fullständigt vapenlös. Fullständigt låg och ödmjuk. I ögonhöjd med människor som han möter. För att ge modet att släppa kontrollen. Att sänka garden. För det är det som vapnen handlar om. Kontroll. Vi vill ha kontroll på vår situation eller på någon annans. Och det här är ganska viktigt, för det handlar inte bara om hur vi möter varandra och fungerar i världen. Utan ytterst sett så handlar det också om hur vi ska kunna möta Gud. Han kommer för att rena sitt folk ifrån synd och ondska och för att öppna vägen till Gud. Det finns en ganska ett vackert budskap i den svenska kyrkoarkitekturen. Om man tittar på gamla svenska kyrkor, det är inte så vanligt längre som det var förr, men det är det här. Det här är en kyrka utanför Växjö. Det västra rummet, det första man kommer in i en gammal kyrka, kallas fortfarande för vapenhuset. Och tanken var då att det är i en tid när Sverige var mycket mer våldsamt än det är idag. Och människor gick beväpnade mer till vardags för att kunna försvara sig mot rövare och andra och var beredda att gå ut i krig och annat. Så var det ändå förstått att när jag kommer till kyrkan så måste jag lägga av med mina vapen innan jag kan gå in och fira gudstjänst. Vapnen samlades i vapenhuset innanför dörren, för att tanken är att den som vill möta Gud måste göra det vapenlös. Jag måste lämna ifrån mig min strävan efter kontroll. Jag måste lämna ifrån mig alla desperata medel som jag använder för att försvara mig. Jag kan inte stå inför kärlekens Gud beväpnad. Det här är någonting som vi påfallande ofta gör i vår kultur. När vi står inför Gud och man kanske har med sig en slags vag känsla av, en rädsla för att bli dömd eller bortvisad. Och så lyfter jag upp mina vapen där jag säger att om jag anar att du dömer mig så vänder jag ryggen åt dig. Om jag anar att du inte liksom välkomnar mig här, då tar jag avstånd ifrån dig. Då dödar jag våran relation. Det är något av det värsta man kan göra mot en älskande Gud. Men i Även de sakerna måste jag lämna ifrån mig i vapenhuset, för jag kan inte stå beväpnad inför kärlekens Gud. Och det är det som den här profetgubben rider in i Jerusalem för att visa för människor. Det är skrämmande att bli avväpnad i en värld som hotar oss. Och det är därför det här löftet om att han ska förinta krigets vapen inte kommer ensamt. Det hänger ihop med de två löften som kommer efter. Nästa löfte är att han ska förkunna fred för folken. Gud vet att det här folket kommer aldrig kunna släppa sina vapen ifrån sig om de inte vågar tro att de inte behöver dem längre. Om de inte vågar tro att det som han kommer med är ett fredsrike. Att han kommer för att förkunna fred för folken, för alla folken. Och kan det sätta sig liksom i hjärtat, så kanske man vågar låta honom börja med sitt eget hus. För man förstår att det är liksom nödvändigt. Han kan inte stå där och förkunna fred om man har en armé bakom sig som inte vågar släppa ifrån sig sina vapen. Om han har kallat sitt folk att vara vittnen, att vara präster för världen, så måste det få börja där. Det måste få börja hos oss. Och det kräver ett steg i tro. Och det bygger i sin tur på tron på det tredje löftet. Där det står att hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Det vill säga, jag måste våga lita också på att han som kommer inte bara snackar, utan att han faktiskt har potentialen att genomföra det han pratar om. Jag måste våga tro att hans makt sträcker sig över hela jorden. När jag bekänner att hela jorden är full av din härlighet, så måste jag tro på det om jag ska våga lämna ifrån mig mina vapen. Det finns en tv-serie som har gått på somrarna som heter Grantchester. Vi har tittat på den någon gång. Sådär. Det handlar om en präst på 50-talet i England i en liten sömnig engelsk by som blir indragen i massa kriminalgåtor och sånt där. Och i ett avsnitt så möter han en mennonitisk far, alltså den som tillhör en sån här anabaptistisk sekt i området där. En far som är helt förkrossad, som bara gråter och gråter, för han har hela sitt liv har han försökt uppehålla ordningen i sitt hem genom disciplin, liksom att genom att hålla sträng och direkt grym fostran av familjen, så har han försökt upprätthålla ordningen och rättfärdigheten i sitt hem. Och så inser han att på vägen har han glömt bort hur man älskar sina barn. Och han är helt knäckt. Och den här prästen som själv kommer från liknande förhållanden är ju först väldigt, han hyser ett väldigt agg mot den här mannen. Men sen när han möter hans tårar och så där, så säger han till honom att inse att kontrollen har tagits ifrån mina händer och lagts i Guds. Det är så man finner frid. Att inse att kontrollen är tagen ur mina händer och ligger i Guds. Det är där vi finner frid. Att lägga ner sina vapen, det handlar om att erkänna att det är någon annan som har kontrollen. Och det kräver tro. Det kräver ett mod som vi har svårt att uppbåda själva. Tänk på den här situationen i när Israels folk står inför den röda havet framför sig, och de har Egyptens dödspatruller bakom sig som kommer närmare och närmare, och de vet inte riktigt vad de ska göra, så de ropar till Gud och får till svar: Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla. Det kräver mod. I en värld där vi kan uppleva att allting hotar att skada oss, att kränka oss, att snedvrida oss, att glömma bort oss. Där vi känner att vi måste leva med taggarna utåt på olika sätt. Att våga stå där och säga: Herren ska sköta min strid. Han värnar mig. Jag är stilla. Det är inte lätt att komma dit själv. Och det är därför det är såna fantastiska nyheter att höra. Att det som vi inte klarade av att göra, det kommer konungen själv för att göra hos oss. För att göra i oss. Din konung kommer till dig. Det är glädjebudet som vi bär med oss i advent. När vi riktar blicken för att kunna fira jul. Det som sker när det här barnet föds i Betlehem, det är att konungen kommer till oss för att rena oss ifrån synden, för att rena oss ifrån mörkret, för att väcka tron och längtan efter hans fredsrike i våra hjärtan, för att väcka tron på att han faktiskt har all makt. Från hav till hav sträcker sig hans välde. Och hjälp oss att hitta modet att lägga ner våra vapen. Att möta våra medmänniskor. Att möta kärlekens Gud i frihet och vapenlöshet. Då tror jag att det här ropet kan få väckas långsamt men sant i våra hjärtan. Tills vi uppfylls av det här. Hosianna. Som betyder fräls. Herre fräls. Rädda oss. Hosianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för en nåd som är större än vi kan förstå. Vi tackar dig för att du inte lämnar någon av oss vilsen i mörkret. Utan du kommer själv för att söka upp oss. Vi ber här att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill forma oss till. Det ljuset som du vill så hos oss. Vi ber om hjälp när vi lever våra liv med taggarna ut emot andra. När vi lever i fruktan för att vi minns vad andra har gjort mot oss. Och vi kan föreställa oss vad andra kommer att göra mot oss. Så ber vi det här om mod. Mod att bryta maktbalansen, bryta våldsspiralen som bara fortsätter. Lägga ner våra vapen och säga: Herren får sköta min strid. Vi ber dig, Herre, kom i din nåd och avväpna oss. Och tänd längtan efter ditt fredsrike i våra hjärtan. Så att vi kan stå här som vittnen för en konung som inte kommer med stridsvagnar och stridshästar. Utan vi får stå här som vittnen för kärlekens Gud som gav sitt liv för dem som hatade honom värst. För att vi alla skulle ha en chans att bli upprättade, att bli hela. Att få förmågan att älska och glädjas på den här jorden. Far, vi ber att du ska möta oss nu i resten av den här gudstjänsten. Att du ska vara med oss under adventstiden och låta ditt rike och ditt ansikte få växa fram i våra hjärtan tills vi kan ta emot dig med öppna armar och fira jul. Och vi ber att det ansiktet ska få leva i våra hjärtan, i våra liv, i mötet med alla människor som vi springer på. För varje dag vi får leva på den här jorden. Tills du hämtar hem oss till ditt rike. I Jesu namn. Amen.